Det roliga är, vi ser när de kommer, vi ser dem i mellangrunden kanske man kan säga, när de åker ner i hissen, och så är vi inne i kontrollrummet. En man kommer in och håller på och kollar några anteckningar eller någonting, och så tittar han upp och bara, trubbel!
Anders Hultqvist, fast tvärtom då.
Nu är vi tillbaka och vi är äntligen framme vid Roger Moore.
Det här är Anders i sitt esse just nu. Det är för att vi äntligen nått fram till Roggan, som vi kallar honom.
Nu har vi tagit oss igenom Sean Connert.
Sean Connert och, ja, vad kallar du Lazenby?
Jag vet inte, Laser...
Georgie.
George Laser.
Ja, men nu första Roger Moore-filmen. Otroligt. Det ska bli skitkul. Han är alltså 45 år när han gör Live and Let Die.
Precis. Han kanske var en sån här, en, vad heter det, fadersfigur för mig när jag var liten. Det kanske inte alls funkar nu. Jag har gått ifrån det lite med att gilla äldre män.
Är det så?
Fast nu är jag ju snart 45.
För vi har ju pratat om att du, inte den här podden, men att du gillar Roy Scheider väldigt mycket.
Roy Scheider och Brian Dennehy. Och...
Brian Dennehy?
Ja. Så
det kan och kanske det kan... Roger Moore också.
Ja, men jag minns det, så de roligaste Bond-filmerna.
Men han är alltså 45, men han ser ju inte ut att vara så gammal egentligen. Han ser ju väldigt fräsch ut ändå.
Ja. Och men, Jane Seymour alltså, Dr. Quinn i Dockan kan komma.
Ja, det är ju också lite oväntat. Det hade jag inte riktigt koll på, att Jane Seymour var Bondbrud. Och så Jaffet Kotto som skurken. Han har ju varit med i en massa grejer, Uppdrag Mord. Och Alien var ju med också.
Han var ju goa grejer.
Ja, precis, han har ju en ganska... kul karriär bakom sig. Och han är ju faktiskt en av, jag tror att han är till och med den yngsta Bondskurken. Han är bara 32 här. Så vi har den äldsta Bond, alltså inledningsvis. Roger Moore kommer ju bli gradvis äldre i de kommande filmerna. Shit, han kommer ju vara supergammal i den sista Bondfilmen. Då är han ju nästan 60, va?
Ja, då är det helt gubbdagen som något.
Det är ju helt sjukt. Ja, vi ska väl inte snacka så mycket mer. Vi kör väl igång och tittar på Live and Let Die. Och återkommer om just a bit.
Vi är tillbaka.
Ja, nej. Jo, nej, visst, vi är tillbaka. Vi har sett Live and Let Die, den åttonde Bondfilmen, den första med Roggan, och vi är ganska förvirrade. Alltså inte förvirrade på samma sätt som vi var när vi såg den första Bondfilmen och vi inte riktigt visste vad filmen handlade om eller vad som hände. Utan här är vi mest förvirrade över att den var så himla konstig.
Jag tycker, eller vårt problem var väl att den slog an som att... jag tänkte på det här du pratade om. George Lazenby hade ju kritiserat Bond-franchisen. Att nej, men det är outdated nu. Nu ska det vara mer arty och tufft och hårt som... amerikanskt 70-tal liksom.
Ja, precis. Just det.
Och att det kändes som att de hade lyssnat på Lazenby. Eller,
hade de det? Var det inte så att de snarare hade gjort tvärtom?
Nej, men jag menar i anslaget så trodde man nästan.
Ah, ja.
För den inledde ju med att tre agenter mördas på olika platser. Och Bonds uppdrag blir ju att se om det finns något samband typ. Men här har den ju en lite mer, ska man kalla det, realistisk ton? Eller, ja men den här 70-tals...
Ja, men precis, den här inledande scenerna innan den här titelsekvensen och Leven Letta
låten
kommer.
Det är ju en actionscen eller någonting. Det är ju...
Nej, det är ju det är tre män som blir mördade på olika håll och det är ganska allvarligt. Alltså... Jag vet inte hur allvarligt kan det vara när en man blir mördad i FN-skrapan med ljud som mordvapen.
Nej, eller det här begravningståget som där alla är inblandade.
Ska vi bara förklara det här med ljudet. Det är alltså en kille som sitter och lyssnar på någon som pratar på ett annat språk. Och då har ju han en översättare som översätter via mikrofon så han har liksom i örat. Men så är det någon inne på översättarkontoret eller vad det är för någonting som byter ut sladden och sätter i en märklig manik då så, som han sen liksom trycker igång som om det vore en detonator. Mm. Och så blir det en sorts ljudbomb som briserar i den här mannens öra och varpå han dör omedelbart. Det är många som dör omedelbart i inledningsscenen.
Ja, precis. För sen har vi det här, man följer ett begravningsfölje och en man står och iakttar som får en kniv stucken i sig. Vems begravning är det, frågar han någon. Och då säger han, den som står bredvid din, och sticker in kniven och han dör omedelbart.
Ja, och det roliga är ju då att den här mannen sticker in kniven, det är ju en liten fickkniv som han liksom flickar upp och sticker in i
sig. Det var en stilett, va?
Ja, men en stilettkniv. Men han sticker ju in den i sidan på den här mannen. Och mannen dör ju direkt.
Ja, men han punkterar något vitalt organ där.
Ja, men hur? Jag fattar inte riktigt. Det där verkar... Ja.
Begravningsföljet svänger av och plockar upp honom i kistan så att alla är involverade. Och så blir det en fest istället.
Det här är roligt, för det här hände ju en gång till senare i filmen.
Ja.
De gör samma sak en gång till.
Och på samma ställe också.
Och det är samma folk också.
Ja.
Och det är ju ett jäkla posse. Det är ju typ 50 pers som går i det här begravningståget.
Precis.
Alla måste ju vara med på det här mordet.
Alltså. Och det är roligt, för att det är när någon står och övervakar en restaurang. Så när någon har så här stakeout på den restaurangen, då ringer man alltså hela det här yrkesmördarposset som bara, nu är det någon som står och glor på restaurangen igen. Kan ni fixa? Vi ska bara fixa i ordning begravningsföljet.
Ja.
Det är så här de mördar folk jämt. Liksom. Omständigt.
Ja.
Men alla planer för
det här låter ju hilarious, men det presenteras ju mera liksom... Det presenteras ju inte så hilarious, utan det är ganska allvarligt, trots att det är ganska ordning också. Men vi uppfattar i alla fall tonen som ganska allvarlig här.
Alltså, jo,
att det ska bli en thriller. Att det ska bli en lite mörkare Bond, precis som du säger, George Lazenby-bonden. Att det ska bli en del av 70-talet.
Men det är ju rockmusik mer i signaturmelodin här.
Ja,
themesången och dödskallar.
Den är ju jättebra, Leva Hetta i låten.
Ja.
Ja, precis, dödskallar och allt möjligt sånt
så
där.
Så det är nästan lite
skräcktema.
Vibbar.
Mm.
Färgerna där också, så här rött och grönt, ljus och...
Men, men de här skräckvibbarna håller ju ungefär lika långt tills vi möter Bond.
Men ja, och vi kände ju oss också snuvade på en actionscen i öppningen. Vi
var ju ganska besvikna. Man förväntar ju sig att Bond ska riva av en kul jaktscen eller något spektakulärt.
Men allt är förlåtet. Så fort man ser roggan.
Ja, du blev ju liksom som en varm pöl här inne.
Ja, och som hittar hem.
Jag måste erkänna att han är ganska härlig. I alla fall inledningsvis. Han levererar ju one-liners helt utan ansträngning. Han är så bekväm med one-liners att alltså det här är ju man, han var född till att leverera one-liners, den här mannen. Han är helt otrolig.
De skriver fortfarande en del märkliga one-liners till honom, men han kan i alla fall leverera.
Ja, men han vet verkligen hur leveransen, han sitter som en smäck.
Annars tyckte jag just introduktionen av honom när han
ja, den var ju lite beige.
Ligger nyvaken i sängen typ. Men så fort han börjar prata så är det ju spot on.
Ja, precis.
Men den här lite snobbiga brittiska
Mm, ja, men absolut.
engelska
Man,
också.
ja, man gillar ju verkligen hans Bond. Den är ju en sköning snarare än den
Utom
här
med
gentlemanna-bonden.
damerna.
Ja, precis. Herregud, han är ju värdelös med damerna.
Ja. Han har ingen connection med damerna
Alltså,
alls. Och det är bara
Sean
obehagligt.
Connery, man fattar verkligen grejen med Sean Connery. Man fattade varför kvinnorna var attraherade till honom. Han hade ju en magnetisk utstrålning som de reagerade på. Men Roggan, he doesn't have it. Och det värsta är ju att han tvingas ju för att förföra kvinnor. För det gör han ju inte. Utan han lurar ju kvinnor istället.
Han har förlorat det där helt. För det har ju gått stegvis i och för sig över flera filmer. För i första filmen, Dr. No, då var det ju tydligt att kvinnorna verkligen åtrådde. Sen har det ju sakta gått utför.
Ja.
Till när Bond också ägnade sig åt regelrätta övergrepp. Till och nu bara
Precis.
lojt lura. Men han är också lite så slemmig med dem på något sätt. Jag vet inte, han funkar inte riktigt där
Ja,
heller.
alltså han får ju en kvinnlig sidekick ganska tidigt i filmen som han lägger tassarna på direkt. Men hon gör ju klart för honom att nej, nej, nej. Det blir inget mellan oss två, utan vi har separata rum i den här bungalown som vi delar. Han är nere i New Orleans, va?
Men det är roligt därför att Bond säger ju att så här, ja men vi har hela natten på oss, vi spenderar den tillsammans. Han börjar, eller först börjar han fingra på henne
Ja, just det,
och så
längs armarna där och
kladda lite och så bara, vi har hela natten på oss, nu ska vi hålla på med det här. Och då säger hon, Felix told me there will be stuff like this typ. Därför har jag bokat separata rum.
Ja, just det. Hon vill absolut inte ha med honom att göra egentligen. Och sen så när hon går in i sitt rum så upptäcker hon att det ligger en hatt där med blodiga fjädrar på. Vilket är någon sorts tecken att hon är märkt eller
Ja,
någonting.
något voodoo-hot. Det är mycket voodoo i den här.
Ja, precis. Och då säger hon, ja, du får inte lämna mig ensam i natt, James. Och då slänger han på sig ett slemmiga leende och bara, kan jag väl ordna.
Han kan ju ha placerat den där hatten där själv.
Ja, man får ju det intrycket faktiskt. Och senare när hon avslöjar sig som dubbelagent och jobbar för skurkarna så säger han att ja, men det visste jag om, men då har de precis haft sex då. Och då avslöjar han det. Han bara, ja, jo, men det visste jag ju, men jag kunde ju inte avslöja att jag visste det innan jag har fått min beskärda del av dig liksom. Så han är ju verkligen lite svin här mot brudarna.
Han har ju varit svin ett tag.
Jo, men
Men
det märks på ett annat sätt här, tycker
det blir mycket lämmigare svineri.
Men om vi ska gå in på...
Jag tänkte säga att vi inte ägnar oss åt vårt sedvanliga handlingsreferat. Det är ju för att den här filmen inte har någon.
Nej, det finns faktiskt inget att berätta om den här filmen.
Det tråkiga är att vi har en uppsättning skurkar som tre skurkar som är väldigt bra. Baron Samedi.
Ja, det är någon sorts någon voodoo-mästare.
Ja, och vi har Tihi.
Och det är en kille som går runt och bär på en
Stor konserv.
konservöppnare. Alltså det är en hand.
Hans arm är en
Det, det,
konservöppnare.
det, man ska få intrycket att han har förlorat sin hand och att den har ersatts med en sorts kloformad konservöppnarmanick. Men man ser ju att han i själva verket håller i den här med sin
Ja, han
hand.
har en
För att
jättelång
den
arm.
är så lång, den här armen som sticker ut.
Där
Det
är
ser
hej.
helt bisarrt ut.
Ja, där är hejdukarna. Så sen har vi huvudskurken då, Kanaga.
Som spelas av Jaffet Kotto då.
Ja.
Och han är ju magnifik, han är ju grym.
Han är jättebra. De
Han
har
kan vara den bästa Bondskurken hittills.
Ja, den
Alltså på ren utstrålning,
Ja.
där vinner han ju ingen, alltså.
Och det är ju här problemet uppstår. De har gett skurkarna absolut ingenting att jobba med. Simpla heroinsmugglare. Ingen diabolisk plan.
Alltså hans Kanangas diaboliska plan, det är att han ska dela ut 2 ton heroin gratis till alla människor i USA typ. Och på så sätt få dubbelt så många beroende.
Ja, och då ska han sälja jättedyrt.
Och sen ska han sälja jättedyrt när alla är hooked på heroin.
Ja.
Det är en så otroligt simpel och nedslående plan.
Men här har de tänkt då det här, nu måste det vara mer realistiskt. Det här skulle en skurk kunna göra.
Det är väl det enda realistiska egentligen.
Ja, för sen struntar ju filmen i det. Så att hitta på det som premissen och sen bara frångå alltihopa med... För sen...
Alltså filmen... det här skulle ju kunna vara någon sorts handling. Men egentligen så är det ju bara en räcka... Det är ju bara ursäkter för att leverera actionscener.
Mm, för det är bara väldigt komiska
med extrem komiska... punchlines på set pieces.
Vilket gör att de känns mer... Det är ju så konstigt, för de, i början också när Bond kommer till New York och han åker i en taxi, så blir ju taxichauffören skjuten utan att Bond märker det. Så bilen börjar gasa och köra vilt i trafiken och Bond får köra från, han är en backseat driver, han kör från bak.
Och här är ju tanken att vi ska upp adrenalinet och känna att nu blir det fara färden.
Den actionscenen är ju filmad också på ett mer realistiskt sätt. Alltså så här, riktiga bilar ute på gatorna. Ja. Jag tänkte på French Connection ganska mycket, den biljakten, att de var inspirerat av den. Det är ganska snabba klipp. Den kändes ju ändå så här...
Men det är ju ingen biljakt. Nej, det är
ingen biljakt. Han kör ju, försöker bara styra bilen. Det är inte spännande. Jag menar, så. Tonen de försökte fånga.
Absolut. den tonen och han det är ju ganska, den håller på i typ en halv minut som högst egentligen.
Och det, men det är fortfarande
det slutar med att han åker över en trappa och sen är det slut.
Och det tyckte du var coolt att han åkte över en trappa.
Men det var ju snyggt stunt, men det var ju liksom en sekund ungefär.
Jo. Men det var fortfarande i början av filmen, så vi trodde ju att den satte tonen där att det var mer real
and gritty, men så är ju verkligen inte fallet när saker och ting börjar komma igång då på riktigt, när han är nere i New Orleans i övärlden. Fast var det New Orleans när han var i övärlden? Jag vet inte fan. Alltså han var väl
på tre platser.
Ja, vilken var den tredje platsen?
Jag vet inte.
Nej, jag tror inte de förklarar det med att han kommer till en flygplats och så får man se namnet på orten.
Jo, jag tror det var det. Men det var...
var det det? Ja, vad dåliga.
En ö utanför
kanske.
Någonting var det.
No. Ja. Ja. Skitsamma. Men det var i alla fall så att han...
Men roligt var i början... Jag kan väl lika bra hoppa runt hur jag vill. Bond är ju hemma hos sig.
Ja, just det. Nu är vi tillbaka där.
När han vaknar.
I inledningsscenen. När han,
M kommer att knacka på hemma hos Bond. Glider in och blir bjuden på kaffe och bondar på sin gul...
Det är mitt i natten.
Ja, precis.
Han förklarar för Bond att de här tre agenterna har blivit mördade och att Bond måste undersöka det här.
Det är här han får...
Det är liksom premissen.
Ja.
Men den här premissen försvinner ju ganska snabbt.
Sen är han på väg rakt in i sovrummet. Där Bond har en fransyskas.
Varför sätter han kurs på sovrummet?
För Bond får ju avleda honom. Varför Bond nu måste avleda honom?
Alltså Bond har ju legat med en kvinna. Och han försöker gömma undan henne. Oklart varför.
Ja. Han leder ut M i köket. Och visar upp sin kaffemaskin.
Just det, en jättesnygg espressobryggare. Mm. Redan 73, den måste ju ha varit high-tech en tid.
Och Moneypenny glider in i...
Ja, och varför kommer Moneypenny sen? Det kan man ju fråga sig.
Ja, och folk kommer och går som de vill hemma hos Bond. Det är lite springer dörrar, för då möter hon den här tjejen som är i sovrummet. Som springer och gömmer sig i garderoben. Så det är lite så fars.
Redan här får man ju intrycket att det kommer bli mycket Benny Hill. Och det kommer verifieras å det grövsta i filmens andra hälft. När det är ett sånt jävla spring och tokerier att man fattar inte att det är en Bond-film man tittar på. För det kommer ju så... Ja, ska vi försöka bena ut alla de här konstiga jakterna och stuntsen som händer sen?
Men sen, för sen är det väl ganska såsigt ett tag, som det alltid är.
Ja, men han är ju ute och åker runt lite med den här kvinnan då, som är hans sidekick ett tag.
Rosie Carver.
Men precis när han har avslöjat att han har kommit på henne, så blir hon rädd för någon sorts fågelskrämma som
finns. Ja, det är mycket fågelskrämma.
De är mitt ute i någon sorts djungel och har en liten picknick.
Och det har inte hänt något speciellt alls innan?
Nej, det har inte varit någon actionscen eller någonting, och det är ganska här minst 40 minuter in i filmen säkert.
Baron Samedi har haft sin show på hotellet där.
Ja, just
det. Den är ganska häftig. Han har kalsonger och någon vit kavaj och en hatt. Och så är det en massa
eld. Vad tyckte du förresten om klädkoden i den här filmen?
Klädkoden?
Ja.
Vi pratade, eller Bond hade, var det i början? Han hade en
gul
morgonrock.
Morgonrock.
Det, ja, nej, jag tänkte inte på den. Jag tänkte på den här, vi pratade om den här svarta rocken som satt väldigt
snyggt. Ja, men den var ju riktigt snygg. Det var ju lite George Lazenby-klass på den nästan.
Ja, och svarta handskar till var ju snyggt. Och sen en slips med rosa detaljer.
Men de frångår det ganska snabbt, för han kommer ju till södern och där ska ju vara ganska varmt där. Så han har ju på sig ganska casual kläder sen.
Någon sån här wife-beater-linne och jeans typ.
Precis.
Fast han har ju kostymer sen igen.
Ja, han har, men de sitter ju lite så här
fluffigt. Ja, men de gör ju en grej av att han har den här, han har ett par, när han glidflyger till Solitärs slott.
Första actionscenen, eller stuntscenen.
Då har han ju en svart kostym på sig när han glidflyger och röker cigarr.
Och han gillar cigarrer helt plötsligt. Det verkar vara Roger Moores grej.
Men när han landar, då sliter han av sig byxorna och har ett par ljusa kostymbyxor under och vänder den mörka kavajen ut och in. Och
så att han har en ljus kavaj. Mm.
Jag tänkte, det var... Jag tror att han gör något liknande med en kavaj senare också, om han vänder en kavaj ut och in. Mm. Han är även hos skräddaren vid ett tillfälle och väljer ut lite slipsar och sånt. Så det här lägger de ju ändå lite fokus på kläder, även om det är några standardkostymer i olika utförande.
Ja, nej, det är inget som ögat blir särskilt bortskämt.
Men skurkarna har ju massor med outfits.
Ja.
Det har ju...
Baron Samedi är ju klä ut sig på olika sätt.
Ja, och Ti har ju ganska... Han har ju en häftig
röd kavaj. Ti, alltså, det är ju mannen med
konservöppna. Och så vidare. Nej, men de har väl fräcka gears överhuvudtaget. Men det är ju mycket så här den här lite pimp-style och... Jag tänker på så här Blaxploitation-filmer.
Det var en väldigt snygg scen i New York när Bond... Han är ju ett klantarsel i den här filmen också. Han försöker ju skugga skurkar, men inser inte att han själv är skuggad. Och att alla svarta människor i Harlem är med på det. Precis som
inblandade. Det är ganska konstigt.
Det var jättemärkligt. Han hoppar, först så är han inne i någon bar. Nej, visst, han är inne i någon voodoo-typ butik. Och går runt och browsar lite och ser ett gäng skurkar åka därifrån i bil. Varpå
han ska köpa en tygorm, eller vad är det? Kan ni slå in den på längden?
Ja, men så hoppar han ut i en taxi och det visar sig att taxichauffören är självklart också skurk.
Och så blir han skuggad.
Och så blir han skuggad av andra skurkar också. Och sen så kommer
han till... Det är flera som så iakttar också.
Och så kommer han sen till en bar. Och då blir han ombedd av saloon... Alltså, bar...
Bartendern.
Att sätta sig i ett speciellt bås. Och bartendern är också med på det. Han är också en del av den här skurkligan. Och då sätter sig Bond i ett bås som alltså vrider sig. En sån här hemligt bås. Så att, och han ser jätteförvånad ut när det händer också, när det börjar liksom vrida runt. Och sen mäter fångatagen.
Men då kommer han ju till ett jättehäftigt rum.
Ja, just det.
Där skurkarna står så här, de har ställt sig och posat på olika, alltså i olika...
Ja, men de har sina pinnkläder på sig och alla står liksom i olika Som att det vore en Vogue-fotoshoot liksom.
Ja, och i ett så här, ganska så här, designat rum liksom. Men det var en ganska cool bild ändå, eller?
Mm, absolut, det var det. Och här träffar han ju Bondbruden första gången också. Hon som spelas av Jane Seymour. Solitaire.
Och Mr. Big.
Som är någon sorts tarot, alltså spåkvinna som...
Med faktiska magiska
krafter.
Ja, med
krafter. Faktiska magiska krafter. Som det senare framkommer att hon förlorar när Bond ligger med henne.
Ja, det var en väldigt konstig scen som jag antar att
ganska smaklöst, men
kommer tillbaka till.
Men Mr. Big,
den fysiska kränkningen kallades den.
Den fysiska kränkningen, ja, precis.
Ja.
Jag vet inte vad man ska säga om det.
Vi kanske får tillfälle att återkomma till.
Ja, kanske.
Den fysiska kränkningen. Mr. Big. Som jag trodde hade ett målad skäggstubb, men det visade sig alltså vara en sån här Mission Impossible-mask. Det är Kananga som har skapat ett...
Det är Jaffet Kotto alltså.
Ja, skurken. Han har skurken. Skapat ett alter ego som tar emot sitt eget knark i Harlem.
Varför måste han skapa ett alter ego som tar emot sitt eget knark? Jag fattar inte.
Skulle inte du göra om du kunde? Alltså han,
men
han
är, har ju, det är ju en fantastisk mask han har.
Han har ju massor med idéer.
Jo, men idéerna är ju grymma. Det är ju megalomaniska skurkidéer i sitt esse.
Men han har bara ingen ambition med
det. Precis, det är ju en sån futtig plan. Man blir ju så besviken. Men här släppas ju Bond ut i någon gränd som är skitsnygg.
Ja, det är riktigt rundown. Ser ut så där eller?
Jag vet inte. Alltså det ska ju föreställa vara Harlem. Och det är liksom...
Det är en ruin.
I någon bakgata. Men det ser ut att vara ruin. Det ser ut att vara typ ett nedbombat Sarajevo. Eller liksom en krigshärjad stad helt plötsligt. Jättebisarrt. Ja, men han lyckas knocka de här skurkarna med en brandstege.
Och en dropkick.
Och en dropkick. Som
heter Duga.
Som heter Duga. Den gick ganska långsamt tyckte jag. Men
vad fan. Roggan dropkickar
skiten nu då. Ja.
Än så länge är det ju lite så här. Ja, men det ska vara lite mer blaxploitation. Det ska vara lite mer hårdkokt. Eller ja, nej, ja, vi har ju haft slapstick. Eller vad säger jag? Hemma hos Bonda har ju haft kaffemaskins.
Ja, jo. Men det kom ju en massa slapstick sen när han är i New Orleans. Så det bara sprutar om det.
Ja, det farsar ur.
Först är det ju här, han åker glidflygning. Han dropkickar lite skurkar som står på bergsmassiv och tittar ut för stup. Och sen så landar han i Kanangas högkvarter. Smyger in förför Solitaire.
Han lurar ju henne också.
Han lurar ju henne också. Han säger att vi är menade att vara med varandra. Och menar att hon ska plocka ett kort från hans kortlek då. Och så plockar hon ut kortet Lovers. Men i själva verket så har han preparerat kortleken så att alla kort är samma kort då.
Mm, och hon tror ju på korten, eller?
Ja, så hon tänker, ja, men då får jag väl ligga med dig.
Den fysiska kränkningen.
Den fysiska kränkningen sker. Och,
men det
Bond, det är väl ungefär det man tänker.
Okej, efter att de har legat och hon säger, ja, nu har det här hänt mig som det hände min mor och min mormor. Bond snarare in, ja, det fattar man väl. Det har hänt, du finns ju typ. Ja, okej. Och någon gång måste ju vara den första. Alltså här, det blir
Ja, det är så gubbslämmigt. Man vrider sig
på. Men när det kommer fram då att ja, nu har jag legat med en man, då har jag förlorat kraften.
Ja, just det.
Och då, Bond blir ju så besviken. För han ska ju precis
Han tänkte ju att han själv skulle dra nytta av hennes...
Han ska ju få all info av henne.
...förmåga och liksom träda på allt hon kan änga.
Så han har sjabblat bort det liksom.
Precis. Än en gång klantarsel och sexistiskt as.
Och hon är dödsmärkt nu, säger hon. Ja. Och han bara, whatever. Get over it, jag har ingen användning av dig. Det ser ju ut som
han tänker. Fast han säger ju att han ska beskydda henne och ta hand om henne.
Ja, men först, nej, men han är ju på väg därifrån nästan.
Ja, det är först när hon börjar bli lite så här, det kommer gå åt helvete om mig. Ja, men okej då, jag får väl ta hand om det då.
Är det inte först när hon säger något i stil med, hinner vi inte ligga lite till? För han står ju och klär på sig. Han tänker ju dra där. Jag har ingen användning av dig, du vet ju för hon säger ju det, jag har förlorat kraften, okej, jag kan inte ställa frågor där du ska
använda kraften. Det är ju första gången en kvinna, nej förresten, kvinnan i inledningen var ju ganska sugen på honom i och för sig. Men det är ju första gången en kvinna säger att hon vill ha honom.
Ja, men det, ja, nej men alltså när han väl har kommit till skott, då vill de ju ha honom igen.
Ja, just det, han är ju en magisk man.
Men då, han frågar om hon vet vart Kanaga har sitt headquarters eller någonting. Och det vet hon inte, för hon följer aldrig med dit. Då reser sig ju Bond och börjar klä på sig. Nej, det här har jag inget intresse av. Och då säger jag, men hinner vi inte ligga en gång till? Och då, ja men det är klart jag ska
ligga med dig. Men och sen kommer alla de här, en hel rad med massa stans och grejer.
Men det är då drar de till, det är då de ska, då tar de en dubbeldäckarbuss. Så vi bara, okej, här kommer första actionscenen. För det är väl...
Det ja, det är ju den första riktiga actionscenen. Alltså jaktsekvens. Det är ett gäng polisbilar och polismotorcyklar som är Kanangas män då.
Tre motorcyklar, två bilar mot dubbeldäckarbuss.
Jep.
Och det är helt ointressant. Och vi bara,
alltså han gör ju en 180 graders vändning med bussen och dumpar typ alla direkt.
Mm.
Det följer väl efter typ en polisbil sen. Och den tas ju itu med att han åker in med dubbeldäckarbussen mot en... det är ju en låg bro som man åker under, vilket betyder att den övre delen av dubbeldäckarbussen skjuts bort som om den kavlades bort. Och sen så landar den på den efterföljande polisbilen. Och sen så svassar den ut i vattnet och ligger där och pyr lite.
Och jag tänkte väl båda, det var en lång väntan på en setpiece som inte levererade. Men det blir ju...
Och här var ju den första komiska punchlinen som...
Att den åkte ut i vattnet och pyrde lite.
Ja, precis. Att den blev...
Att den blev sjösatt.
Eller? Ja, men att den fick en hatt.
Att bilen fick en hatt.
Att bilen fick en hatt. Som täckte hela bilen.
Det var
en komisk punchline.
Nej.
Men det finns ju, det kommer dyka upp andra hattar som har komiska effekter också.
Ja, du menar att
det finns ett hatt-tema. Baron Samedi har ju en hatt som är ganska speciell.
Ja, det är väl han som kanske lägger den här lilla hatten på Roses säng också. För det är ju en likadan hatt, va? Som han har en större version av.
Ja, man får väl anta det. Men innan denna hatt tas i bruk så...
Så får bilen en hatt.
Så får bilen en hatt.
Men sen... Bond har aldrig hatt. Har ni det i någon film?
Jo, han har ju det i första filmen.
Han kastar ju alltid sin hatt. Här kastas inga hattar.
Nej.
Men det är för att Money Penny är hemma hos honom, ja.
Just det. Det vet jag inte var vi hamnar. Men alltså... Det
här har alla hatt utom Bond.
Det fortsätter ju sen då. Det blir ju mera knasiga actionscener. Bond kommer till en flygplats där han hoppar in i ett personflygplan, alltså ett litet flygplan som har rum för typ två personer.
Oh,
och där väntar en kvinna, en äldre kvinna som ska ta flyglektioner. Och då undrar hon, va, är du min nya flyglärare? Och han bara, jajamän.
Nu kör vi.
Och sen så åker han runt, de åker inte upp i luften utan de åker runt med flygplanet i den här hangaren och...
Jagade av bilar
och skurkar som springer efter flygplanet. Och så håller den här Benny Hill-scenen på en liten stund.
Men det här var en variation, va, på det vi såg i förra filmen, den här när de åkte inne på biljakt. Det var ju bara bilar. Biljakt inne på en... En bilskrot eller måste
just
säga,
det, när bilarna åkte runt och sådär. I Las Vegas.
Ja, precis. För här är ju flygplanet att det håller på att åka runt och in i hangar och ut.
Ja,
och
så kommer man bilar och kraschar. Man får ändå säga att den scenen i Diamantfeber var ju bättre utförd än vad den här scenen var.
Ja, nej, men jag sa ingenting om utförd. Jag menar bara att det var en variation på temat.
Ja, absolut. Och sen när den här scenen är klar så... alltså, det händer ju lite grejer däremellan. Just det, han och Felix går ju ner till någon bar.
Felix är med.
Ja, alltså Felix Leiter. Det är alltid en ny kille som spelar Felix Leiter i Bond-filmerna. Det är aldrig samma kille. Men han och Felix, alltså Felix är den här CIA-agenten som är Bonds polare typ och som alltid är någon sorts kontakt när han är i USA. Men han och Bond och Felix ber sig ner till Kanangas bar i Los Angeles, eller i New Orleans hjärta liksom, i stadskvarteren. Och då blir Felix iväglurad och Bond
det är när de,
blir
det...
än en gång snuvad på...
Men det är ju när de väntar på en av Felix agenter. Eller som skulle
vara han som blivit mördad av begravningståget.
Precis, det andra mordet med begravningståget ja. Har precis utförts.
Yes.
De ber att få ett bord närmare scenen för...
Just det, Bond är skeptisk mot borden som ligger in till väggen eftersom de... lätt kan vara vändande bord.
Precis, så han lär sig av att gå igenom saker. Han har suttit vid ett väggbord en gång. Det gör han inte om.
Nej, så nu, här nu Bond, sätter han sig vid ett scenbord istället.
Det är så här Bond blir en bättre agent. Det är det vi ser sakta sakta i film. Man går igenom alla saker en gång.
Men det lönar sig ju inte att sätta sig vid det här scenbordet. För han, när Felix har gått iväg för att ta ett telefonsamtal så sänks Bond ner genom marken.
Ja, då är det en hiss.
Då är det en hiss han sitter i istället.
Och sen stängs det och personalen dukar upp fram ett nytt bord.
Just det.
Så alla är fortfarande innan ett. Eller ja, det är klart att de fortfarande är. De har ju varit hela tiden.
Ja, just det. Men det är ju helt sjukt. Alla svarta som medverkar i den här filmen är doktor, eller den här Kanangas handlangare.
Ja, det är ju lite...
Det är lite bisarrt och lite osmakligt kanske.
Eller men, Bond har ju sin kompis där på båten.
Ja, han är ju inte innan. Nej, just det. Han är ju inte. Och sen den här agenten som blev mördad av begravningståget. Precis. Var ju faktiskt också svart. Så absolut inte alla. Men ja, they don't paint a pretty picture.
Han åker ner i ett coolt designrum igen. Där alla står och posar. Ja.
Där står på och där avslöjar sig ju, då kommer den här Mr. Big ut och då avslöjar han sig som Kananga.
Han, är det där han avslöjar sig?
Han sliter av sin näsa.
Kanske, jag tror det var senare.
Nej men han och Tihi står ju där.
Men Mission Impossible, hade den, gick den som tv-serie redan? Nej, det vet jag inte.
Eller? Jo, men det var ju på 60-talet.
Det var på 60-talet?
Ja.
För han gjorde ju verkligen
en Mission Impossible här. Ja, precis, han sliter av sig ett ansikte.
Men de provar massor med grejer här, känns det som.
Och... men här, den här scenen är ju, den är ju bisarrt dålig. Eftersom det ska ju vara en sorts tortyrscen här. De ska jävlas med Bond. De vill veta om Solitaire, om han har legat med henne. Eftersom hon då är oduglig och inte kan hjälpa skurkarna.
Så de frågar dem och ingen vill svara?
Ingen vill svara. Men då hotar Kananga med att...
det här är storyn.
Tihi. Alltså. Det här är storyn. Tihi, mannen med konservöppnaren, ska öppna Bonds lillfinger. och om Solitaire svarar fel på en fråga. Så Kananga plockar upp Bonds magiska klocka. Den här klockan, den kan vi ju prata mycket om också, men nu måste vi ta oss an den här scenen i första taget. Kananga har klockan och han tittar på baksidan och då säger han att ah, här står de här siffrorna. Och så säger han det till Solitaire och så frågar han, sa jag sanningen nu, ja eller nej? Och då säger hon att han talade sanning och då... Jaha, och så visas Bond ut ur rummet direkt. Men då inser vi att hon har ju svarat fel. Och då borde ju Tia kapat Bonds lillfinger.
Men de hade ju en annan plan hela tiden. Nej, men de har ju andra planer hela tiden. Det är ju lite som, jag tänkte på Goldfinger ett tag där, med att göra de här omständiga planerna. För den här, när de... ska ta den här lustiga scenen på flygfältet.
Ja.
Fortlöper. Det är ju också när skurken har tagit Bond. Och
just det, de ska ju åka upp i luften. De
ska och åka
släppa
upp.
Honom från en flygplan. Men det är ju inte första gången. Det försökte de ju i You Only Live Twice också.
Men varför ens göra det? De har, alltså, så här, han lyckas ju slå sig fri. Och det är därför han kan åka runt och luras på flygplatsen istället. Men tanken är att ta honom i ett flygplan till 3000 meters höjd och släppa honom. Varför vill de göra det?
Varför skjuter de honom inte? Varför knivhugger de inte honom? Det är ju helt bisarrt.
Och efter det här förhöret, då ska de i alla fall ta honom ut till sin krokodilfarm och göra honom till krokodilmat. Så det är det de har tänkt. Så därför kan de väl inte avslöja sig med att konserva upp hans finger. Men det är också så konstigt för att han säger vi börjar med lillfingret, om du svarar fel då knipsar vi det och går vidare till intimare delar.
Just.
Men eftersom hon låtsas att hon svarar rätt så är det enda frågan och så går de vidare med krokodilfarmsplanen istället.
Ja, precis.
Och så säger han till Solitaire, du hade 50% chans att svara rätt. Men du svarar fel, eller ännu mindre. Eller det är någonting...
Jag vet vad man än säger.
Jo, men den scenen var helt obegriplig.
Men han ville att Solitaire förstod
ingenting av det där hotet.
Han ville att Solitaire skulle avslöja sig. För han säger, jag hade ju legat med dig själv förr eller senare. Förstår du inte det?
Ja, han slår ju ner henne och är jättebesviken på henne. Ja, men sen skeppas ju Bond till den här krokodilfarmen. Tihi lämnar Bond på en klippa mitt ute i vattnet.
Med krokodilen.
Som är han är alltså omringad av krokodiler.
Det är roligt där, för han får två tips. Eller han säger... när Tihi går ut på den här klippan, sen åker Tihi tillbaks på en så här bro som går att veva in och ut.
Mm.
Står en av hans män och vevar in honom och ler jätteglatt. De är jätteglada. Jätteglad också.
Alla skurkar är ju jätteglada nästan hela tiden. Det är ju charmigt.
Ja, Kananga är mer intensiv. Han är inte så
glad. Ja, men han ler också. Men han ler lite mer psykopatiskt kanske.
Eller han är en komplexare. Han kan vara arg och glad samtidigt. De andra är ganska jolly good.
Jolly good. Fellas.
Hur som helst, han säger, det finns ju två sätt du kan hantera krokodiler på. Bond ber, skulle du kunna berätta nu? Då är det ena att stoppa en penna bakom ögat på dem, va?
Ja, just det.
Och Bond kollar
i
bröstfickan. Skit.
Nej, jag hade ingen
penna. Lämna pennan hemma. Vad var det andra?
Det andra var ju att man skulle slita ut deras tänder.
Ah, just det. Kör in munnen i handen. Nej.
Kör in handen i munnen och slita ut tänderna på dem.
Ja.
Och det tyckte Bond inte var ett särskilt bra råd då.
Nej.
Men han är omringad av krokodiler. Och då har han sin fantastiska klocka då.
Med en supermagnet i.
Klockan har en supermagnet. Så då tänker han, jag ska suga åt med den där båten med hjälp av den här magneten. Det finns en båt som ligger lite längre bort. Och så tänker man, båten är på väg, den glider långsamt mot Bond. Men det var en lina som höll fast den. Vad händer nu då?
Krokodilerna kryper närmare.
Det blir...
Här var det rafflande.
jag vet inte. Men det var väl lite småspännande kanske. Men han löser ju det här problemet då genom att springa på krokodiler tillbaka till land.
Ja.
Det är som att det vore, men det är Looney Tunes igen.
Ja, men den här filmen är ju väldigt Looney.
Men det här stuntet utfördes av mannen som ägde den här krokodilfarmen på riktigt, och han hette Kananga. De döpte filmens skurk efter honom för att han var så charmig och cool.
Ja, okay. Ja, precis. Det är ju faktiskt någon som springer på riktiga krokodiler.
Ja, det var ju faktiskt sjukt coolt.
För när de är piled up i en rad, när man ser från Roger Moores vinkel innan han springer ut på dem, då ser det ut lite som gummianko liksom. Som ligger.
Nej, men det är ju verkligen krokodil.
Men han springer sen,
de reser ju på sig och liksom försöker snappa efter honom.
Det var crazy.
Det var coolt, absolut.
Sen lockar han in en stor jävla krokodil där i skurkarnas hus här. Och häller bensin på huset och tuttar på. Och allting bara sprängs. Brinnande inferno och krokodil mayhem.
Snygg explosion där.
Ja. Och det var första explosionen, va? Vi tittade på varandra och sa, det var första explosionen, du var chockad.
Nej, jag var lite chockad för det var så långt in i filmen. Bra. Ja. Men den var jättebra jämfört med explosionerna från Diamantfeber som var urusla.
De här inklippsbilderna.
Det var ju riktigt, riktigt uselt. Men det här var ju snyggt. Det här var riktigt, riktigt bra. Vilket jävla inferno de fick till här. Men jag tror ju att specialeffektsbudgeten skalades ju av på Diamantfeber för att de var tvungna att ge Sean Connery så mycket pengar.
Och här skalades den upp, för de slapp ge Sean Connery massa pengar.
Exakt. Ja, men de vill ju ge Sean Connery typ 5,5 miljoner dollar för att återvända som James Bond i den här filmen.
Ja.
Men istället då så hoppade han av och så Roger Moore fick väl betydligt mindre än det.
De la de där 5,5 miljonerna på explosionerna.
Ja, jag tror det, för att det är riktigt snygga explosioner.
Ja, jättesnygga.
Men, och sen hoppar han ju in i en båt och så blir det båtjakt.
Är det direkt på här?
Ja, jag tror det.
Ja,
typ. Alltså det händer bara saker i den här filmen. Det är ju ingen handling egentligen. Utan det går från liksom från A till B till B till C och så
fort. Det är väldigt märkliga ursäkter för set pieces. Vilket jag inte har problem med i actionfilm i och för sig.
Nej,
men inte jag heller. Hittills har set piecesen har varit ganska svaga. Jag tycker inte att den här på flygfältet fungerade särskilt bra. Kanske utom den där bilen som hoppar via någon ramp upp på liksom däcken på sidan av en flygplanskropp. Det är så
ja, lite... men den var ju snygg. Den hoppar upp på vingen nästan på planet.
Ja, men det var lite coolt.
Men i övrigt så var det ju bara... Men det var ju...
Men annars var det
alltså, den här Benny Hill-känslan, den är inte bra. Den är inte klädsam för Bond, tycker jag.
Nej.
Och den återkommer ju i den här båtjakten som... Den börjar ju lovande.
Lång
jävla båtjakt. De börjar lovande med ett gäng båtar som följer efter Bond och de skuttar längs flodbankerna på vågorna. Det går ganska snabbt. Men sen så bara klipps det där bort. Och istället får vi bekanta oss med en...
Men vi pratade ju om det också att för vi tycker inte båtjakten brukar funka eftersom de oftast är på öppet hav.
Ja.
Den här var ju på den här i floden så att man hade i alla fall en tydlig för- och bakgrund. Vilket skapar lite mer dynamik i bilderna.
Precis, det är nog det som behövs. Ja, precis. Är det bara vatten och himmel så får man ingen känsla för hur snabbt det går.
Nej.
Så det var ju klokt. Och det hade säkert kunnat bli ganska snyggt. Men man klipper ju bort båtjakten.
Men det är bra miljö också det här överhuvudtaget.
Ja, det är jättefina... djungler och marker och märkliga flodbanker och allt möjligt sånt här. Men
det du vill komma till är att vi introduceras för Sheriff Pepper.
Sheriff Pepper.
Men och frågan är om det här är en comic relief. Det känns ju snarare som att båtjakten är en action relief.
Från comic relief. Alltså hela filmen är en comic relief, eller vad menar du?
Nej, men för
det är en komedi som har en båtjakt.
Ja, typ. Det är för ditt omvänt förhållande. Sheriff Pepper får ett väldigt stort utrymme här.
Herregud, han är ju med... Jag vet inte vad, typ 20 minuter.
Han tar över hela filmen.
Han tar över hela filmen. Roger Moore försvinner.
In i...
Alltså Roger Moore är ute och åker Peppers med sin båt. Man förstår att han är ute och åker någonstans. Det är en båtjakt som pågår. Men vi får inte ta del av den.
Ja, men, den kommer ju lite...
Ja, den här återkommer lite då och då. Sergeant Pepper är ute och undersöker någonting. Alltså, hans karaktär är ju...
Men han spelar ju med hela ansiktet.
Jag vet inte vad man ska beskriva honom som. Det är ju...
Men det är en sån här karikatyr på sydstatspolis liksom.
Ja, alltså han...
Tugg tobak och bred
bred käft. Och han titulerar alla människor med boy.
Spottar
tugg tobak. Han är liksom den här ignoranta alltså assholet som samtidigt blir en comic character. Men
man är ju helt underbar.
Jag vet inte. Alltså, vill du verkligen driva det fallet att han är helt underbar? Är du helt säker på det?
Ja, men det är ju en otrolig setup här med det här hur den här otroliga båtjakten i flera akter liksom glider in och ut i för- och bakgrunden kring Sergeant Peppers jakt liksom.
Ja,
vilket scenario.
Alltså...
Det är här de har lagt allt krut egentligen. På den här långa...
Ja, den här långa båtjakten. Det är ju absolut här...
Så här, vad händer i Sheriff Peppers liv den här dagen?
Oh.
Och hela tiden kring honom så pågår en intensiv båtjakt i fonden liksom. Medan man följer hans bestyr.
Ja, oh, alltså han först så stannar han en av skurkarna
som får känns väldigt stone face.
Precis.
För att inte börja skratta
och åt
Sheriff Peppers
han levererar den här typiska rasistiska smörjan. Han kallar den här svarta mannen för boy hela tiden. Och han menar att men det här är ju inte första gången du blir pulled over, eller hur?
Nej, det här är inte din bil och du vill vara med det här.
Ja, precis. Det är bara en massa
nu kör vi.
Skitsnack. Och då kommer det väl en båt, antar jag. Och kraschar hela skiten.
Typ. Ja, Bond flyger väl först över.
De står ju på en smal strandremsa egentligen. Och båtarna hoppar över den här remsan. Och de tvingas kasta sig omkull. Och Sheriff Peppers bil demoleras av en förföljande båt.
Som han bara kraschar rakt i.
Ja. Och då blir det humor. För han ställer sig upp med konstiga ansiktsuttryck.
Han har mycket ansikte.
Mycket ansikte. Mycket som många spelande muskler.
Men han är ju som...
Jim Carrey.
Nej, han är som flodbankerna. Som ja, båtjakten
utskäller sig. Det sköljer skit på den lite då.
Så det är mikro, makro, kosmos här.
Men då kommer det en ny polisbil då och han bara snor den. Sheriff Pepper.
Han beslagtar den. Och poliserna som är i den.
Och då orkestrerar han en jakt då på de här båtarna.
Och det är nu egentligen här, när de hoppar över här, är vi introduceras för the running gag i den här scenen. Att det kommer hoppas över... många olika sorters flodbanker i lustiga situationer. De har ju verkligen radat upp ett
smörgåsbord.
Ett smörgåsbord av vad kan hända när båtar kommer upp på land.
Alltså de åker till exempel förbi ett bröllop.
De hoppar upp
på en gräsbank, glider förbi en bröllopsceremoni och tillbaka ner i blöjan blå.
Men glöm inte att en båt kör in i bröllopstårtan.
Just det.
Det är väl punchlinen.
Roligt.
Och sen har vi en rik man som sitter och sippar något på sin baksida och en båt landar i hans pool.
Just
det är roligt. Blir lite badbalja där.
Mm. De rika mot de fattiga.
Precis.
Mm. Herregud, jag minns inte ens hur den här slutar. Jo, men alla båtar demoleras förr eller senare. Och,
den här mannen som Sheriff Pepper har stoppat. Det är ju roligt för att vid senare tillfälle så säger Sheriff Pepper vi kommer inte kapta med båtarna. De har försökt med avspärrningar och allting. Funkar inte. Fan, ring min kusin
Billy Bob.
Han har den snabbaste båten i stan. Och ringer de honom och samtidigt som man snackar med honom dyker den här skurken upp som Sheriff Pepper har stoppat tidigt.
Hur känner han till Billy Bob?
Men han är den snabbaste båten i stan. Alla känner till
honom. Han kanske har lyssnat av polisradion.
Kan ha gjort. Men han dyker upp precis när de ringer.
Ja, det är märkligt.
Men och tar Billy Bobs snabba båt.
Ja.
Det är ju lite som en hämnd också på Sheriff Pepper hur han beter sig. Så att han
just det.
Får ju igen där på släkten i alla fall.
Och då börjar han jaga Bond. Men det är ju bisarrt. Hur kan han börja jaga Bond bara hipp som happ sådär?
Men det är ju...
Alltså cirklar Bond liksom runt?
Nej, men det är ju stans snabbaste båt.
Ja, skitsamma. Det blir en jakt i alla fall.
Men Bond är sadistisk mot den här killen. Han åker förbi och häller bensin på honom i farten.
Men det här är ju snyggt.
Och sen tar han över och bullar bunt och får honom att köra in i ett stort jävla... Något stort fartyg som står där. Något gammalt fartyg.
Stort, rostigt...
Allt sprängs.
Ja, den där explosionen...
Kaboom! Den var stor.
Den gjorde ju nästan att man... förlät filmskaparna för den här scenen. Den var en jättesnygg explosion och helt enorm. kanske 20-30 meter hög explosion. Fantastiskt. Men ja, och sen så glider Bond in i hamnen och då blir det mera komiska situationer när Sheriff Pepper dyker upp och ska arrestera honom. Men så kommer hans överordnare och säger, nej men det här råkar vara en hemlig agent från England. Det är inga problem. Och då blir han så här snöpligt sur.
Sheriff Pepper undrar om Bond är en doomsday machine.
Åh, oh, gudars skymning.
Chef Pepper, han verkar improvisera mycket av sin
dialog.
Kan han ha varit någon komisk komiker? Jag eller något?
Verkligen inte det.
Nej, jag vet inte.
Han
var någonting.
Han var någonting. Huh. Men sen är ju då äntligen filmen snart slut då. Men inte förrän Bond och... Bond ska åka och rädda Solitaire som skurkarna tänker
offra
i någon sorts voodoo-ritual. Och han dyker upp och de spränger massa heroinplantor. Och
det är ju väldigt snygga explosioner också.
Också snygga. Elden i den här filmen.
Elden lever sitt eget liv.
Men han räddar ju henne då och här kommer hatten.
Dock är explosionen ute i ett fält, så det är ju inte jättespännande.
Men explosionen är ju frånskilda från själva räddandet av Solitaire som sker liksom...
Jag menar bara att explosionen i sig är snygga, men att ett heroinfält, liksom Poppy Field, sprängs är inte jättespännande.
Nej, absolut. Men i alla fall...
Här kommer hatten.
Här kommer hatten. Och det här är ju en scen man faktiskt älskar ändå. De här voodoo, alltså vad är det för människor? Ett gäng voodoo-älskande bybor kanske.
Men Baron Samedi, han kan sin entré.
Om man säger precis, så. Och han ska göra entré här och det gör han genom att någon plockar ut hans hatt, tar den vördnadsfullt i sina händer och bär den till en grav, lägger hatten på graven, varpå Baron Samedi flyger upp ur graven. Eller inte flyger upp, det går långsamt. Men han stiger upp ur graven med hatten på huvudet.
Ja, stående.
Varpå Bond skjuter honom i huvudet.
Ja, direkt på bara nästan.
Och hans ögon tittar upp på hans bortsprängda kranium. Och tycker att det här var ju märkligt. Bond skjuter honom igen och då exploderar hela hans överkropp. Och
verkar vara av sten eller
han verkar vara gjord av något gipsaktigt material. Och då dyker han upp i en grav bredvid. Alltså igen.
Nej, det är inte samma grav han dyker upp. Han dyker upp igen i alla fall.
Nej, men ja. det är graven bredvid. För ja, graven. Jag såg graven, att graven de här bredvid. Benen står kvar i den här andra graven.
Okay.
Men då antar jag att det här är en riktiga Baron Samedi. Eller jag vet inte. Just han verkar ju vara någon sjuk jävla magiker av något slag.
Mm. Eller så är han bara, men annars är det coolt att han byter ut sig själv till en gipsfigur där så snabbt liksom när han anade, fan Bond tänker skjuta mig. Han kanske såg den här pistolen som stod och siktade länge i gardinerna i foajén.
Ja, jo.
Och så bara snabbt som attans bara byter han ut sig till en gipsgubbe.
Ja, jo. Så är det säkert.
Det är magi.
Men här plockar han fram en jättestor
machete.
Och då tänker man, oh, nu ska det bli en fräck...
Då får han rör sig fight. Obehagligt här.
Ja, han rör sig lite kattlikt. Och han anfaller, Bond parerar, knuffar till honom så att han faller ner i en kista
som är
full med ormar.
Det kunde vara alltså, några sekunder till fäktning. Jag kräver inte mycket, men det var ett hugg. De kunde fäktats en liten stund och sen ner i ormkistlådan. För det är ju ett coolt avslut, absolut.
Mm.
Att han åker ner i sin egen kista full med ormar.
Ja.
Och sprattlar lite. Men lite mer
snöpligt, ja.
Utbyte där.
Ja.
Snöpliga slut för skurkar som ändå är bra är än så länge en given faktor.
Ja, men då hoppar Bond och Solitaire ner i den här graven och då inser vi att det är en hiss och nedanför så finns Kanangas hemliga Gömställe helt enkelt.
Massa uniformerade män.
Massa uniformerade män som har röda t-shirts och blåa jeans på sig.
Det roliga är, vi ser när de kommer, vi ser dem i mellangrunden kanske man kan säga, när de åker ner hissen och så är de inne i kontrollrummet. En man kommer in och håller på och kollar några anteckningar eller någonting. Och så tittar han upp och bara, trubbel!
Ja, då blir det ju trubbel.
Då blir det trubbel. Så springs det runt i grottor lite sådär.
Mm, ja, då blir det lite tråkigt.
Lite down. Nu har vi det med båtjakt och explosioner.
Det är ju väldigt mycket som händer på varandra.
Och voodoo-ritualer och fäktning med skelettmän som återuppstår och sånt har varit ganska... Det har ju ändå pikat.
Ja, det har varit bra tempo, det får man ju säga.
Det tappar lite när de springer runt i grottor, men det hålls ganska kort ändå. Springer runt i grottor är också svårt.
I filmsammanhang? Du menar att det är automatiskt...
Du tänkte men i verkligheten.
Downer. Ja, nej men... Och sen så... De kommer ju in till Kanangas lair.
Han har lair och allting.
Han har hela skurklären och hela schabraket.
Han har bara ingen ambition att göra något.
Han har ju en lair och han tänker döda Bond på ett typiskt bondskurkaktigt sätt.
Flera gånger. Krokodilfarmer, slänga ut från flygplan.
Ja, men nu ska han ju sänka Bond och Solitaire i en hajbassäng. Men innan han gör det...
Han har massa idéer.
Men innan han gör det så kollar han lite Bonds vapen och då får vi veta att Bond har en hajpistol. Det är alltså en pistol som skjuter iväg något sorts piller med någon gas som gör att den som blir träffad av den här gaspatronen fylls med gas och exploderar. Så då testar Kananga pistolen på en soffa där en skurk sitter.
Han är den där skurken som viskar så härligt. Han var med i flera scener och pratar väldigt.
Ja, han är också en ganska intressant skurk. Många intressanta skurkar i den här. Som inte riktigt får den plats de förtjänar.
Mörk viskande röst.
Hallå!
Ja, alltså man förstår att han inte kan prata högt. Mm. Han har något besvär.
Ja, det är någon nedsättning.
Det är någon nedsättning. Alltså han har ju någon...
struma.
Vad säger man? Ja, struma, nej. Men det är någon nedsättande funktion i alla fall med rösten.
Han är intressant.
För det här, han försöker ju varna Kananga senare. men han lyckas ju inte för att han har så då klen röst.
Mm, vad säger han?
Watch out, watch out.
Men han blir i alla fall offer för, eller offer, alltså han sitter ju i den här soffan när den blåses upp och exploderar.
Han försvinner bakom där. han är skärrad.
Hela den här Benny Hill-grejen fortsätter ju här.
Han hålls vid liv.
Hålls vid liv.
Han är ju så skön när han, är med in, när han kommer in på Bonds hotellrum med champagne. Den här samma skurk, viskande skurken. Ja. Han säger, jag kommer inte ihåg nu, men vi tyckte det var fint. Han kommer in där och letar efter Bond.
Hello? Anyone here?
Och Bond bara, ursäkta, va? Vad sa du?
Ja, det är massa så. Han försöker säga saker. Han blir lite irriterad för Bond bara, va, vad säger du? Och så bara,
ska jag öppna champagneflaskan?
Va? Vad säger du? Vad säger du?
Ska jag öppna champagneflaskan?
Mm. Nej, det klarar jag nog.
Ja, men han är härlig. Han är rund och god och riktigt fin faktiskt. Men han får ju sätta livhanken till. För Bond lyckas ju ta sig ur den här situationen med hajbassängen. Med sin fantastiska magnetklocka.
Som jag tycker magnetklockan överanvänds lite här.
Ja, den räddar honom i princip varenda gång.
Förutom när han slogs med en orm.
Ja, i och för sig, krokodilerna behövde han ju inte den. Han trodde att han skulle använda magnetklockan, men det visade sig vara bättre att, ja, bara springa på.
Men sen när han står på toaletten och röker cigarr och det dyker upp en orm i bakgrunden.
Ja, just det, har vi inte pratat om.
Nej, men då eldar han ju upp ormen. Han vänder sig om i cigarren och hårspray. Nej, det är
rakvattnet.
Och eldar upp den. Men för då så
det han gör en vad heter det, eldkastare med
rakvatten och cigarr. Ja, jättelång cigarr. Men du sa uppenbart besviken. Han behöver inte Q.
Ja, men en sån grej, det var Ja, ah, nej, det var... Mm.
Att Bonnie på sätt löser sina problem själv, liksom.
Men han har, det är ju, Q är ju inte med i filmen.
Nej.
Det är ju dåligt.
Men det, var därför, det är därför han bara har en klocka. Liksom.
Nej, men han har ju fått grejerna från Q. Det är bara att Q inte är med.
Nej, men han fick bara en grej då också. Så Q kanske bara skickar...
Ja, men den här hype-stolen måste
jag ha. Ja, hype-stolen. Ja, hype-stolen.
Så han har ju prylar, men han har ju ingen som berättar prylarna. Alltså den här hype-stolen, det är ju första gången vi får se den när Kananga leker med den i slutet på filmen.
Mm.
Jaha, han hade en hype-stol på sig. Det hade vi ingen aning om. Var kom den ifrån?
Ja, Kananga är så fascinerad av den. Men det
kanske, han tycker den är jättekul.
Det är kanske designen på den, för den ser ganska speciell ut. För han är uppe, åh, den här, jag gillar den. Jag gillar den skarpt. Han verkar gilla designföremål om man tänker på hans tidigare rum och sånt
där. Men han är ju riktigt härlig här, Kananga. Han njuter ju verkligen av att kunna sätta dit Bond nu och liksom sänka honom i den här hajbassängen. Han är ju riktigt, riktigt härlig verkligen.
Han är, ja, men han är nöjd och glad. Och samtidigt har han ju hela tiden den här... en ganska ilsken, aggressiv underton på det.
Ja,
det finns en hotfullhet fast han är glad. Där,
snyggt, ja. Ja. Ja, men riktigt bra. Alltså, Jaffet Kotto är ju bäst i hela filmen egentligen, tycker jag. Roger Moore går ju lite upp och ner, tycker jag.
Mm.
Han har ju ingen...
Det är en vinglig start.
Det finns ju ingen sexuell kemi med damerna. Men han är ju jättebra med one-liners.
Mm.
Han för sig ganska bra också. Men i alla fall, han tar sig ur det här, lyckas på något sätt kasta sig från den här sänkande plattformen som han och Solitaire befinner sig på. Och så blir det fistfight med Kananga och båda hamnar i hajvattnet. Ja, men
när Kananga anfaller med sin kniv...
Ja, han gör en jättesnygg utfallsrörelse. Han har ju kniven högt upp i luften.
Ja.
Man fattar ingenting. Över vad du på med?
Vifta med fingrarna med den andra handen.
Han blir som en orm.
Och någonting. Han har väldigt intressant... men hela Kanangas kroppsspråk och blickar och allting. Han har verkligen satsat... ja, det är bra.
He went all in.
Verkligen.
Men nere i vattnet då så nöjer sig inte Bond med att lämna Kananga åt hajarna. Utan han har plockat på sig ett sånt här... hajpistols skott, en patron, och nu tvingar han Kananga att svälja den här patronen.
Han är sadist.
Han är en jävla sadist, varpå Kananga blåses upp och exploderar. Ett bra slut på en bombskurk i och för sig.
Det är en stor ballong som flyger upp i taket och sprängs.
Ja, det ser ju väldigt komiskt ut detta också.
Ja, det såg lite tokigt ut kanske, men ganska groteskt också.
Ja, lite. Och sen blir det allt frid och fröjd. De hoppar på ett tåg. Men då blir det tågfight. För där finns ju Tihi, mannen med konservöppnaren.
Som har tagit sig på tåget.
Ja! Alltså, genom att smyga. Det här var det bästa med hela filmen. Just det här ögonblicket när man inser att Tihi, det är ju ett helt vanligt tåg. Bond och... Solitaire har en sovkupé och de åker på det här vanliga tåget.
Tihi kunde bara klivit på.
Tihi kunde klivit på, varit en passagerare, gömt sig någonstans.
Men where's the fun in that?
men han har valt att smugglas in via en postsäck. Det är det mest bizarra som händer i hela filmen. Och då liksom river han sig ut med hjälp av sin konservöppnare hand från säcken.
Jävla tungt måste vara släppa på den där på säcken. Eller...
Han är ju gigantisk.
Han är jättestor.
Han är ju 2 meter lång.
Ja. Vad är det för postsäckar?
Ja, man kan undra.
Ja.
Ja, men det blir bråd i alla fall. Och det är ju inte lika snyggt som i From Russia with Love. Men
de... det är tågkupé-fighten som sätter standarden för alla tågkupé-fighter.
Ja, det får det nästan bli det, va? Den här leder ju inte riktigt upp till den hypen då. Men
den är okej.
Den är helt okej. Det är ju mer brawl än liksom stiliserad fight. Utan de förstör ju sovkupén ganska rejält. Kastar föremål på varandra och...
Ja, men det är stegen där som är till överslafen.
Nej, Bond gillar ju att använda grejer i sin omgivning.
Ja, jo, men det är mycket prop. Ja. Jackie Chan kanske tittade mycket på Bond.
Ja, just det, han använder också mycket grejer. Ja, men det är kul. Det är kul med prop fights. Men den här var ju kanske inte spektakulär. Men det slutar ju med att Bond lyckas haka fast Tihis konservöppnar arm vid själva liksom fönstret.
Mm.
Och dumpar Tihi ut genom fönstret. Sliter loss från armen och antar att han dör av att ramla ut.
Ja, och Solitaire har inte märkt något, för Tihi fällde upp henne i överslafen när han kom in, smög in. Så hon tror att det är Bond som busar. Det där var inte roligt.
Ja. Alltså, hon har ju fått en väldigt otacksam roll, måste jag säga. Jane Seymour är ju helt bortkastad.
Ja, det är många scener här på slutet där hon bara står bredvid Bond rakt upp och ner. Och gör
ingenting. Vissa andra Bondbrudar har man ju åtminstone kunnat förstå och respektera. Vissa har ju till och med räddat Bond.
Du menar att du inte respekterar?
Nej, men hon gör ju verkligen ingenting. Hon är ju bara ett stackars våp som
jag tror kallas beskyddas. Flower Vase Roll, va? Eller?
Ah, intressant. Aldrig hört faktiskt. Flower Vase.
Man är bara, man ska stå och
man se... Man är en del av inredningen.
Ja, man ska stå och se bra ut.
Mm, ja. Ja, men tragiskt nog så är det ju verkligen så. Men sen är ju filmen slut.
Det är ju från när hon mister sin magi av att ligga med Bond som hon blir helt apatisk.
Mm.
Egentligen. Innan har ju, eller för hon presenterar sig också som någon som ändå gör något, eller ja, är skitsamma.
Men en som inte har mist sin magi, det är ju Baron Samedi.
Mm.
Det sista man får se i filmen, det är ju en bild av tåget. Framsidan på tåget, när den åker mot oss. Och Baron Samedi sitter på tåget. Alltså på framsidan av tåget. Skrattar. Och skrattar med sitt märkliga skratt.
Mm.
Det är alltså, Baron Samedi är alltså mannen som hamnade i ormkistan. Och troddes vara död där.
Mm.
Men han verkar ju ha tusen liv.
Now he's back!
Ja.
Och hans skrattande huvud övergår till en brinnande
dödskalle.
Ja.
Och så blir det lite Paul McCartney på det.